Lillemor ska strax berätta om hur vi blev missionärer. Det är ju lite speciellt att vanligt folk blir missionärer utan pastorsutbildning och allt det där. Men först måste jag få säga några personliga ord. Alltså, vi har haft många möten sedan vi kom hem från Mellanöstern. Kanske 80-100 möten, jag vet inte. Men jag tror att det är det mest speciella att vara i Lugnås idag. Det är väldigt speciellt att vara här. Och ni kanske undrar varför, för alla vet inte vad vi har för bakgrund här i bygden. Men det var så att min mormor och morfar, Adolf och Gerda Fröberg, de blev frälsta här för ungefär 100 eller kanske 125 år sedan, i början av 1900-talet. Och det var evangelister som gick runt här och manade människor att börja tro på Jesus. Och min mormor och morfar blev frälsta. Och inte nog med det, min pappa föddes på Stora Eks gård som är några kilometer över åt det hållet. Och där skedde samma sak ungefär samtidigt, långt innan han och mamma visste om varandra. Då gick missionsförbundets evangelister runt och hans mamma och pappa blev... Jag fryser när jag säger det här. Jag blev så tagen. Och sen berättar du att uppe på Mälaröarna utanför Stockholm, där blev din pappa frälst på det sättet att det var evangelister som gick runt. Och uppe i, vad heter det där, Sollefteå och Helgum hände samma med din mamma. Så frågan är hur många evangelister vi skickar ut idag som manar människor att komma till tro. Men vi står här antagligen för att det var några som var lydiga. Annars hade vi nog inte kommit till Lugnås och talat om mission idag. Min morfar, han blev så ivrig så han byggde ett kapell på Sjöbergs gård. Om någon vet var det ligger. Du bor där. Han var laggårdsförman där från 1894, lärde jag mig av min kusin igår kväll inne i Mariestad. Så han byggde ett kapell. Och det var ju Helgelseförbundets evangelister som hade varit där. Och där satte han igång. Och sen efter ett antal år så hände någonting så han flyttade till Fjällsgård. Det är väl någon som vet vad det är också då. Ingen som bor där i alla fall. Där fick de en statarstuga, höll jag på att säga. De var ju egendomslösa. I Ekelund, ute på ett gärde. Där var jag när jag var liten. Och vi gick till Fjällsgård. Och där var det tältmöten och ungdomsveckor och sådär. Och morfar lär ha hållit igång med kristet arbete där också. Det var ju inga riktiga församlingar. Men det är så häftigt att höra om det här som hände. Och där fanns det en familj som hette Bergheden. Och när man hörde den namn så trodde man att det var Gud själv. För de var så högt upp och ägde hela den där gården. Vi ska berätta om mission här idag. Och vi ska se framåt. Vi ska inte fastna ändå i det här historiska, även om jag blir väldigt personligt berörd av det. Och vi är ju här för att Jesus i Matteus 8 säger, gå ut i hela världen. Det är den starkaste uppmaningen som finns i Bibeln, att gå ut och göra människor till lärjungar. Jag har hört om att min mormor och morfar, när de var ganska nyfrälsta, de ville vara med i ett större sammanhang vid något tillfälle. Så de cyklade upp till Torpkonferensen. Hur långt det nu är? 12 mil kanske. Grusvägar var det nog. De cyklade dit. Och då sägs det att Gerda Fröberg, min mormor, hon blev så tagen när det var missionsmöte i Torp. Så hon ville offra. Men hon hade ju inget. Och då hade hon nyss fyllt 50 år och fått en guldklocka. Och då tog hon av sig klockan och stoppade i offerboxen. Och sen fick hon aldrig mer någon guldklocka. Men när man går där i Torp, ni kanske har gjort en del, och sett de här bönestenarna, då tänker jag på min mormor som la i guldklockan i offerboxen. Så jag är väldigt tacksam för det engagemang och det vi har fått med oss från de här bygderna och hur det har påverkat oss. Jag träffade Birgitta här precis som känner min storebror Göran. Han har varit missionär i Etiopien tillsammans med Britt-Marie när hon levde. och min syster Monica kanske någon har träffat, och hon är ju en ivrig pingstpastor, och hon var i Pakistan bara för några månader sedan. Hon är 81 år och vi sa, åk inte dit, det är livsfarligt. Jag åker, sa hon, och så åkte hon. Så det var lite bakgrund. Så vi stötte på Kurt Larsson på pastorsdagarna, så stod det Lugnås. Och då sa jag, där har jag mina rötter. Och då sa han, vill ni komma och ha möte? Ja, gärna, sa jag, det vill vi. Så det är bakgrunden. Tack för att vi fick komma hit. Och då är frågan hur vi hamnar här.
Ja, det var ju tur att Arne flyttade till Stockholm, men annars hade vi inte träffats. Vi är en helt vanlig familj, som han redan har berättat. Och vi var på väg på semester 2013 till Italien. Och vi har en husvagn nu och då. Och vi körde på autobahn där när telefonen ringde i bilen. Och vi har sån här, så att vi hörde ju båda två att det var Sune Elofsson som är chef på Ibra. Han var det då, jag vill säga. Och då frågade han rakt ut om vi, kan ni tänka er att ta över missionen och hjälpa till och bo på Cypern och ta över pingstmissionen där. Och vi blev ju lite chockade då, för att vi hade inte tänkt på det just då att det skulle kunna hända. Men våra barn hade flyttat hemifrån och jag jobbade som lärare och Arne var vd på ett företag. Så det där fick ro ett tag och vi bad till Gud och vi kände att det var meningen att vi skulle flytta dit. Så vi bodde 3 år på Cypern, som vi hade kontor där, och sen kunde man lätt åka till de andra länderna ifrån Cypern.
Och då kan man ju undra, varför skickar Ibra och Philadelphia i Stockholm ut jag var vd och du jobbade på en förskola. Varför skickas de ut till Mellanöstern och ska ha ansvaret för 22 länder? Från Marokko till Saudiarabien. Ja, vi var inte riktigt så förberedda som det nu låter. Utan det var så att några årtionden tidigare så hade Lillemor gått på lärarhögskolan och utbildat sig till lärare. Och när hon kom fram till det här att hon skulle göra examensarbete, då började hon jobba ihop med en, det var väl med Mariam, hon från Egypten. Okej. Nej, hon intresserar sig för invandrarbarn och deras förmåga att lära sig svenska. Alltså andra språk. Hon tyckte det var spännande. Och sen skrev hon och någon ett examensarbete om det där. Sen när hon var klar lärare, inte ville hon jobba i de här medelklassområdena där vi bodde i radhus i västra Stockholm. Utan hon ville jobba i Tensta och Rinkeby och få en riktig utmaning. Så där jobbade du i årtionden. Och lärde dig allt om de muslimska högtiderna och kristen korv och ni vet, kycklingkorv som är muslimsk och alla ramadan och alltihopa. Så du visste ju jättemycket om det som vi sen kom att jobba med. Och vi upplevde ju att det där var Guds sätt att förbereda oss, fast vi inte visste om det. Vi hade kanske någon missionskallelse djupt ner i hjärtat som inte hade fått blomma ut. Men när den här frågan kom så var det öppet. Och själv så har jag ju en ganska krokig mediebana. Jag började ju på journalisthögskolan när jag var 19 år gammal och blev journalist. Så jag har jobbat med profana medier. Jag har jobbat på Sveriges Television och Expressen. Och jag har varit chef på Året Runt och alla möjliga ställen. Men jag har också jobbat på Dagen. Så att jag har gått emellan det kristna och det profana, kan man säga. Och då, när vi fick den här frågan, då jobbade jag på TV Inter. Som just hade blivit väldigt känt på grund av Minst du sången. Men TV Inter jobbade också i Mellanöstern. Och det var där jag kom att lägga mitt mesta krut. Så att när vi fick frågan så hade jag jobbat 7 år i Mellanöstern. Och rest fram och tillbaka. Så jag kände väldigt mycket för området. Och vi hade många vänner där nere. Som vi då kunde anknyta till i den här missionärtjänsten som vi blev kallade till 2015. Så det var både överraskande och kanske inte så långsökt heller att vi blev missionärer. Men idag så har vi kommit hit för att vi har ett ord på våra hjärtan som vi tror är till någon speciell. Kanske till var och en som är här idag. För vi sa det till Åke här innan. Vi kan ju inte komma till Lugnås och tala om Ibra. Vi måste ju komma till Lugnås och berätta om vad tron på Jesus innebär. Så vi har ett ord på våra hjärtan som bygger på de erfarenheter vi har varit med om. Och det är därför vi har det här lite speciella ämnet. Våra kristna vänner i Mellanöstern som lever under ett hårt tryck varje dag. Hur kan de leva ut sin kristna tro när en del av dem ibland får sätta livet till? Det finns ju rätt många kristna i Mellanöstern trots allt, även om de inte hörs. Bara i Egypten finns det ungefär 10 miljoner kristna och 90 miljoner muslimer.
Ja, kan man förlåta en terrorist? Varför den ställa frågan? Och vad går gränsen mellan tolerans och rädsla? Och hur ska vi förhålla oss till Al-Kilov som en brott mordkörde ihjäl folk på Drottninggatan? Vi glömmer aldrig de här bilderna i Stockholm på en gågata där det ligger skadade människor efter den här vansinniga färden han hade. Och folk som hjälper de skadade och försöker trösta mitt i den här förfärliga sorgen. Terroristen själv, han brakar rakt in med sitt mordvapen som var en stulen lastbil i Åhléns varuhus på Drottninggatan. Det känner ni nog till allihop. Men det där är en sån där dag som man kommer ihåg precis vad man gjorde för någonting. Vi har, våran dotter jobbade mitt in i Stockholm och hon kunde inte komma hem. För inga tåg gick, inga bussar gick, allting bara tvärstoppades för att hon skulle hitta den skyldiga. Och kameraövervakningens vänner, de ökade i rask takt när de kunde se på den här kameran en bild på Al-Kilov och fick tag i honom på Märsta pendeltågstation sen. Men polisen fick ett väldigt starkt stöd och de hade blommor och de fyllde en hel polisbil med blommor på bilden där som ni ser. Och Stockholm och Sverige, de var enade att vi måste stå emot det här förfärliga som har hänt. Enighet och gemensamma tag mot terrorn. Det var så vi reagerade. Och på något sätt kändes det bra i ett land som sällan eller aldrig drabbas av såna här händelser.
Det här kommer ni ihåg. Man minns nog precis vad man gjorde till och med den där dagen.
Ja.
En förfärlig dag. Precis före påsk var det faktiskt. Söndagen före påsk. Alltså, påsken flyttade ju på sig, men det var väl liksom nästa söndag tror jag. Alltså. Men jag tänkte att om det här hände på fredagen den här veckan i april 2017. Två dagar senare så hände ett annat terrordåd. Jag undrar om ni kommer ihåg det. 325 mil från Stockholm, det är väl bara 300 mil från Lugnås då. Om det vore en flygplats här. Så kommer man ju, bara på några timmar så kommer man till en stad i Egypten som heter Alexandria. Kommer ni ihåg att det var ett terrorråd där två dagar efter Drottninggatan? Är det någon som minns det? Det var 42 människor som dog. 42 kristna som var på väg till kyrkan, eller i kyrkan, dödades i det här terrordådet. På kort tid brann det av två bomber i ett vansinnesstad i upptakten till årets största kristna högtid, nämligen påsken. Helt galet förfärligt.
Och presidenten som är aktiv muslim, han fördömde då den och drog igång en intensiv jakt på de här mördarna. Och många framträdde i tv och grät och förbannade terroristerna som hade skapat det där blodbadet i Egypten. Egyptens näst största stad. Den här kvinnan har just förlorat sin man i dådet. Hon framträdde i egyptisk tv, men hennes infallsvinkel, den var överraskande och annorlunda. Hon vände sig direkt till förövarna som just hade dödat 42 personer, inklusive hennes egen man. Jag har bett till Gud att han ska förlåta er. Jag har själv förlåtit det ni gjort. Jag önskar förstås att min man fortfarande var här vid min sida. Hur kan man säga så? Hördes det den sortens röster i Stockholm efter Al-Kilovs död två dagar tidigare?
Alltså när jag tar del av den här berättelsen så tänker jag så här. Vågar jag be Fader vår någon mer gång? Varje gång vi ber Fader vår så säger vi: förlåt dem som står i skuld till er. Och det är det bibelordet vi landar i här idag. Från Herrens bön: förlåt dem som står i skuld till er. Det betyder inte att de som säger jag ursäkta mig, att vi kan säga förlåt. Utan det är terroristerna. Alltså, den här kvinnans man är död och hon säger jag saknar honom så mycket, och så gråter hon i tv. Men Jesus har sagt att jag ska förlåta. Och det är ett mirakel. Alltså, det går inte att förklara. Men det är det här, förstår ni, som är så fantastiskt med det som sker med de kristna i Mellanöstern. Att det är inte bara dödande med Hamas och med Israel och alltihopa. Utan det finns ett ljus vid horisonten. Och det är att de kristna lyfter åt sidan de normala sätten att tänka. Har någon dödat min man så är det klart att jag hatar. Och det är inte enda gången det har hänt. Vi fick se det här flera gånger när vi bodde här nere. Den här kvinnan, hon är från Egypten. Hon skickade sina söner till Libyen, grannlandet. Och då var det ju under Gaddafis styre 2015. Jag minns så väl det där morgonbönemötet vi hade på kontoret som Lillemor ledde varje morgon klockan 9. Så springer en arabisk kille in där, en Nidal heter han, så säger han: nu har de dödat 25 stycken kristna hjälparbetare från Egypten i Libyen. Det kanske ni kommer ihåg. Minns ni de där orangea kåporna och så blir de halshuggna av IS? Den här kvinnan förlorade 2 söner. Och hon trädde fram i media efter den här händelsen och säger: jag ber för mina söners mördare. Hur kan man göra så? Vi har 2 söner. Och vi är frälsta och vi är döpta och vi tror på Jesus. Men om de skulle bli mördade, Gud förbjude, så är jag inte säker på att det var det första vi skulle tänka på är att be för mördarna. Precis som Akilo, vet ni. Så tänkte ju ingen. Men Jesus ber oss att förlåta de som står i skuld till oss. Fast det egentligen är omöjligt. Det är mot allt förnuft. Och det har hände massvis med gånger i Egypten det här. Från 2012. Då valde man ju in något som heter muslimska brödraskapet. Som fick mycket makt i landet. Men det var inte bara dem, utan det fanns ju också såna här rebellgrupper runt om i landet. Och 10 miljoner kristna, de brände ner kyrkor. Ungefär som det här kapellet, de brände ner dem. Och då tänkte de, nu blir det inbördeskrig. Nu börjar ju de att hata oss, och det är precis det vi vill. Vi vill ha till en riktig konfrontation. Men vet ni vad de kristna gjorde när taket stod öppet mot himlen? De hade gudstjänst, lovsång, firade gudstjänst inför bar himmel. Och sen var det stenväggar och där sprayar de ett budskap på arabiska. Och de där krumelurerna lär betyda: ni menade att skada oss, men vi förlåter er för Gud är kärlek. Är det här vi tror på? Och är det här vi vågar leva ut i relation med människor? Ja, ni hör, jag talar ju lika mycket till mig själv. Varje gång vi talar om det här, Lillemor och jag, så blir man liksom tagad och tänker: Gud, hjälp mig. Jag får göra en liten utvikning som inte har planerat. Jag talade i Bodafors för något par år sedan. 100 människor från olika kyrkor var det en samling. Och så skulle jag tala om det här ämnet. Och precis innan så hade vi inbrott i vår villa i Sollentuna. Och så talar vi om, jag visar de här bilderna. Och sen slutar jag med att säga: så här såg det ut hemma i vårat sovrum när vi kom hem häromdagen. Och då låg allting utslängt. och de hade på sängen. Och de hade stulit datorer och kameror och smycken och din förlovningsring som du hade fått av mig på 70-talet. Och då tog jag det till mig själv. Kan jag förlåta de här? Det är förlåtelse, som Åke sa, som vi talar om här idag. Och det Jesus säger, förlåt dem som står i skuld till er. Men det är inte lätt. Men tänk vilket vittnesbörd det är när man gör som de kristna i Egypten.
De kristna i Egypten, de är hjältar. De försöker leva ut det som Jesus har lärt oss i bönen Fader vår. Förlåt dem som står i skuld till er. Det är en attityd och ett ställningstagande som går tvärt emot den mänskliga naturen. Vi tycker att vi har rätt att hata när någon gör något dumt emot oss. Men vad är egentligen lösningen på allt hat och all terrorismen med hårda motsättningar mellan människor? Lås in Al-Kilof och låt honom aldrig komma ut. Är det lösningen? Nej, naturligtvis ska han sitta inne länge, men det är inte lösningen.
Ja, jag har en god vän i Mellanöstern, Terry Escott heter han. Och han sa efter den här händelsen med kvinnan som hade fått sina söner dödade av IS, så sa han är kristen, baptist från England. Så, vad är de gjorda av, de här människorna egentligen? För de kristnas reaktioner är ju omänskliga. Den som har förlorat ett barn eller sin man i brutala terrordåd kan man ju inte avkräva ett förlåtande sinnelag. Eller är det Jesus ber oss om? Ett mirakel. Som han sa, Terry Escott, vad är dessa människor gjorda av?
Vem av oss orkar gå tvärt emot strömmen och de naturliga mänskliga reaktionerna och försöka leva upp till de här orden i en av världens mest citerade böner? Förlåt alla som står i skuld till er. Trots att vi egentligen har rätt att bli arga, vi har rent av rätt att hata när någon gör någon illgärning emot oss, då kan man konstatera att du mår mycket bättre själv om du kan förlåta och se framåt trots det som har hänt. Titta på kvinnorna i Egypten som har förlorat anhöriga. Mitt i sorgen signalerar de ett ljus och ett hopp med sin förlåtelse. Det finns försoning inom räckhåll istället för ett nytt inbördeskrig.
Alltså vi, jag tror inte någon av oss här inne kommer att hamna i den situationen. Att vi ställs inför en situation där vi behöver förlåta en terrorist. Men visst kommer du nu att tänka på tillfällen där du känner dig förfördelad. Där du känner att någon har talat illa om dig på en kafferast på jobbet. Där någon har gått före dig där du borde ha fått en befordran som du inte fick. Eller vad det nu är för någonting. Visst har vi alla det, ungefär som jag hade det här inbrottet. Kan jag förlåta inbrottstjuven även om jag gärna vill att försäkringsbolaget betalar tillbaka varenda krona och helst att de kniper den där också, vilket de inte gjorde. Alltså vårt budskap här idag till er i Lugnås, det är förlåt fast du egentligen har rätt att knyta näven i byxfickan. För du mår bättre. Om du går och väntar på att den som har skadat dig ska ångra sig och be om förlåtelse, så kan du få vänta livet ut. Under tiden är du själv inlåst i din smärta. För varje gång du tänker på det så går det ett varv till och gnager här inne. Om du väntar med att ta första steget, tillåter du i praktiken motparten att fortsätta och skada dig dag efter dag. Varför ska du låta det ske? En person som har gjort illa ska vi inte kunna fortsätta att skada dig och förhindra ditt eget inre helande.
Vilket klimat skapar du runt omkring dig? När våld och orättvisa möts med kärlek och förlåtelse, då skapar man ett klimat som bäddar för förändring och försoning. Det är något som vi verkligen behöver i hela världen, både här och i Stockholm och i hela Sverige. De kristna i Mellanöstern, de har alltid för evigt förvandlat oss. Vi känner sån kärlek till dem, och de har förvandlat oss. För istället för hat så svarar de med kärlek: förlåt den som står i skuld till er.
Nej, ni har en hel radda med flaggor här. Ni har skickat ut missionärer och ni är engagerade idag i missionsarbete. Och så tänker man, nu skickar vi iväg de där Vinerdals till Mellanöstern kanske. Vi ska inte åka, men jag bara tar det som exempel. Och då ska ju de omvända och berätta om Jesus och sådär. Så var det ju inte. Det är ju de kristna i Mellanöstern som talar om för oss vad kristen tro innebär. Så vårt jobb är att stötta dem att bo kvar istället för att fly till Kanada och USA och allt vad de egentligen vill, för att slippa hela det där motståndet som de är med i. Mot slutet här nu av den här förkunnelsen så vill jag återvända till den här kvinnan. Gattas Davud heter hon. Hon framträdde i TV i Egypten inför miljontals tittare. Och i det där TV-programmet så var det ministrar och höga herrar. Ni vet, i de här länderna så är det väldigt viktigt med positioner. Men den här enkla kvinnan, det var hon som påverkade tittarna och lämnade ingen oberörd. Än en gång delade hon med sig av hur Bishai och Samuel hade mördats brutalt. Och i det läget så älskade hon sina fiender. Och hon fick frågan, hur kan du älska dina fiender? Och då säger hon, mina pojkar valde att bli martyrer hellre än att överge sin tro. Om mina barn inte var rädda för att dö för sin tro, varför skulle då jag vara det? Så min slutsats är att om det är sån kraft i förlåtelsen, så kan vi ju inte ens överblicka konsekvenserna. Om vi tror, om vi hamnar i stora svårigheter på grund av vår tro, så finns det en kraft som hjälper oss att förlåta och gå vidare. Alltså det som du har varit och nosat på som omvänd och troende kristen, det är liksom bara första uttaget i bankomaten. Det är den första 50-lappen på något vis. Men det finns rikedomar som står och väntar på dig och mig. Bara jag vågar omsätta det här i praktiken och ta första steget. Det kanske finns någon här idag som inte är riktigt säker på att du har fått fatt på tron på Jesus. Då hoppas jag att de här exemplen ska locka dig in i ett liv som inte syns, men som är så verkligt och som påverkar oss så mycket. Det är inte lätt att förlåta den som har felat mot mig, men det är en enorm kraft i det. Hur gör man då? Hur får man det här i funktion? Ja. Efter middagen idag, mitt på dagen, fram på eftermiddagen, då kanske du tänker så här: ja, men det finns en sak jag skulle vilja reda upp. Skicka ett sms. Slå en signal. Eller ni kanske bor så nära varann. Knacka på och säg: hej, här är jag. Jag vill tala med dig. Det är inga problem det där som hände. Jag vill bara säga, allt är förlåtet. Ta ett initiativ redan idag, så kommer du att leva ett bättre liv. Och den där människan som du har haft kontakt med, det kanske är någon långt härifrån, men sms fungerar ju över hela världen. Alltså, frågan är om du är beredd helt enkelt att ge förlåtelse utan anledning. Att släppa fram Jesus i ditt liv så att hans närvaro blir påtaglig för människor som möter dig. Jag säger det till mig själv återigen. Jag måste få alldeles här i slutet berätta om en händelse som jag själv var med om. Så, den här boken, Bibeln, vi tror ju på det som står i den. Men hur tillämpar man det i praktiken? En god vän till mig, han är väldigt duktig på e-handel. Han jobbar som back-end developer på ett stort företag i Stockholm. En del kanske vet vad det betyder. Han gör de här lösningarna som innebär att folk kan rendera snabbt, och om man gör insatser i olika, ja, jag vet inte riktigt vilka kunder de har. Men han är väldigt smart och duktig. Men han blev dödssjuk i höstas. Maron heter han. Han är från Libanon från början, men har bott i Sverige ganska länge. Vi är nära vänner. Han tror på Jesus. Och så ringde han, eller smsade mig i november, och så sa han: nu ligger jag på Huddinge sjukhus. Och jag var nere i Mellanöstern och hälsade på med mina föräldrar, eller svärföräldrar kanske var i, de är från Egypten. Och så fick jag så ont. Och nu ligger jag på Huddinge och nu ska jag in på intensivvårdsavdelningen. De tror att det kan vara något med lungorna eller tuberkulos. De vet inte vad det är. Be, sa han. Be, Arne. Ja, jag bad. Men nu vet ju ni som har varit förebedjare och lagt händer på människor och bett för sjuka och smort dem med olja. Man känner sig inte så stor i korken. Men man vill gärna ha kraften i funktion. Så Maron låg där på sjukhuset och intensivvårdsavdelningen. Och sen efter, och jag bad, och så, vi hade kontakt varje dag så länge det gick. Han kunde ju inte smsa när han låg med alla slangarna där. Så kom han in på en vårdavdelning, fortfarande väldigt sjuk. Och så sa han: nu ligger jag här, nu får du be, sa han. Och då ville han ju att jag skulle ta fram Jakob 5. En del av er har bett enligt Jakob 5. Om någon är sjuk så... ska se om jag ska läsa det där ordentligt. Är någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldste i församlingen, och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke, och Herren ska göra honom frisk. Är det där på riktigt när någon ligger på intensiven på Huddinge sjukhus? Ja, det är klart det. Hur går man dit och smörjer honom med olja? Det går ju inte. Han ringde mig en morgon och så sa han: nu ligger jag i en vårdsal här och jag kan ju inte be. Det ligger ju tre till här. Men nu får du be. Och så la han mobilen på magen så här. Och han slog väl på högtalaren ändå, tror jag. Och sen läste jag det här bibelordet. Och sen hade vi pratat om det här lite tidigare. Så jag sa: har du tagit rätt på smörpaketet från frukostbrickan? Ja, sa jag. Sa han, det har jag. Öppna det nu, sa jag. Det innehåller olja. Tryck det i pannan. Och sen bad jag Jakob 5. Kan man göra så? Ja, jag uppfann det precis då. Men han hade en lång, lång rehabiliteringsprocess. För 2 veckor sedan sitter Lillemor och jag och checkar lunch i Sollentuna centrum, ett stenkast ifrån där vi bor. Då kommer ett sms, ni måste få läsa det. Det här är från, ja, vilket datum det nu var. Då skriver han så här: käre broder, tänkte berätta att jag slutade med kortison för en vecka sedan. Det gick bra. Min hälsa blir bättre och bättre. Ska till kontoret. Han har inte vågat gå dit för han har jobbat hemifrån med sin data. Annars har jag jobbat hemifrån. Nu ska jag till hjärtläkare och reumatolog och uppföljning och magnetröntgen på hjärtat innan. Tack för all förbön. Hälsa Lillemor. Hörrni, det är på riktigt det här vi talar om idag. Att förlåta, att sätta tron i praktisk funktion. Det fungerar i praktiken. Jag är ingen troshjälte. Jag har inte varit pastor och gjort det här 100 gånger. Men några få gånger har jag provat och det har fungerat. Är det inte fantastiskt? Blir ni inte sugna på det där som du tänker på just nu? Ja, men det där skulle jag vilja lägga in för Guds ansikte. Jag frågade om det skulle vara nattvard idag. Nattvard är en väldigt bra möjlighet också att fokusera på Guds möjligheter. Gud, gör ett under nu när vi tar bröd och vin och minns vad du gjorde. Jag utmanar dig, Gud, att gripa in i den här situationen eftersom det finns löften förknippade med den här måltiden. Ta och häng upp din tro på konkreta möjligheter som Gud har rullat ut i Bibeln. Vi tänkte att vi skulle avsluta här och strax ge möjlighet till förbön. Men allra sist så kommer det ett bibelord bara som stöd för den här processen som vi hoppas att starta här idag.
Det är från Kolosserbrevet 3:13. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Amen.
Vi tänkte be tillsammans nu i avslutningen av förkunnelsen. Och nu har du möjlighet om du vill koppla på en direktkontakt till din Herre som du redan känner, de flesta gör det. Och lägg fram det som du vill ha ett synligt ingripande i ditt liv. För det vi tror på är ju till för att sätta i funktion. Och skulle det vara någon som vill ha hjälp i förbön så har Åke lovat här att man kan komma hit fram till första bänken och få personlig förbön och få hjälp av en förbedjare. Men det blir ingen handuppräckning eller så, utan ta det du står för själv och det du vill att Gud ska göra framför dina ögon i ditt liv. Och känn dig inspirerad av exemplen att det fungerar. Det kan ske mirakel i Lugnås söndagen den 17 mars 2024. Jesus välsigna var och en av mina vänner som är här. Varje människa på ett speciellt sätt. Du känner oss. Herre, tack för vad du har gett min familj i mitt liv i den här bygden, Herre. Herre, tack för att du kallade min mormor och morfar. Och därmed så kallade du också andra. Och nu får vi fortsätta att tillämpa det vi tror på i praktiken just idag. Det som har varit. Men det som ligger framför är fortfarande en möjlighet för dig att visa att du är verklig, bryr dig om oss och att din kraft fungerar. Amen.